Jo, Skillinge nordväst 1. Hammerodde nordväst 7. Hane nordväst 3. Utklippan saknar uppgift. Ölands södra udde nord 1. Ölands norra udde och Harstena syd 1. Håberg nordost 2. Dålig sikt och regn. Östergårdsholm sydost 3. Fårösund sydost 1. Gotska Sandön saknar uppgift. Landsort syd 2, Skarpö sydost 1, Svenska Högarna sydost 3, Söderarm syd 3. Finska Utö syd 4, Nyhamn syd 6, Märket syd 7. Örskär sydost 6, Äggegrund ost 6, Kuggören och Brämön syd 5. Lunge syd 9, Skogsudde sydväst 7, Hennesklubb syd 4, Holmen och Bjureklubb sydväst 5. Peter Rönnskär sydväst 1, Rödkallen sydväst 5, Kemmefyr sydväst 7 och Storön till sist sydväst 1 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången. God kväll och god natt.
Ekonyheter som börjar i Gaza, där även idag kommit rapporter om att människor skjutits ihjäl av israelisk militär vid matutdelningsställen. Det rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros.
Ja, det vi vet är att den israeliska armén har öppnat eld mot palestinier på väg till att få tag i nödhjälp från de israeliska amerikanska matutdelningscentralerna i två olika områden i Gaza. Den ena i Rafah i södra Gaza och den andra beskjutningen skedde i mellersta Gaza nära så kallade Netzarim-korridoren. Sammanlagt så har minst 5 personer dödats och runt 100 skadats i båda skjutningarna enligt sjukhusen som tog emot dem.
Samar Hadros och den israeliska militären uppger för vår korrespondent att det avlossat varningsskott mot misstänkta personer. Men på frågan vad misstankarna innebar fick hon inget svar. Vidare till Colombia där en av kandidaterna i det kommande presidentvalet, Miguel Uribe Turbay, blev skjuten i samband med ett valmöte igår. En tonårspojke greps senare misstänkt för mordförsöket. Uribe har opererats och hans tillstånd uppges vara kritiskt. Så här beskriver Latinamerika-korrespondent Lotten Collin Miguel Uribe.
Han är ung, han är, så att säga, i politiska sammanhang, han har inte fyllt 40 än. Men han ses som en av de främsta kandidaterna, i alla fall fram till gårdagens händelse i nästa års presidentval. Han är respekterad, han är en traditionell högerpolitiker. Och framförallt så präglas hans politiska karriär av hans egen personliga historia. Därför att hans morfar var president i Colombia på 70-talet. Och hans mamma var en känd journalist i Colombia som kidnappades på 90-talet av knarkkungen Pablo Escobar. Och mördade sen året efter det under ett fritagningsförsök då Miguel bara var 5 år gammal. Och när han lanserade sin presidentkandidatur förra året så gjorde han det på samma plats där hans mamma mördades. Och sa också då att det var det här mordet som har präglat hans liv och som också har lett fram honom till den här punkten att vilja bli landets president.
Att en presidentkandidat skjuts på det här sättet under ett valmöte. Hur reagerar man i Colombia på det?
Ja, det har ju givetvis chockat hela landet. Och det är ju just det här att man kastas tillbaka till den här väldigt mörka perioden i Colombias historia när då Uribe Turbays mamma mördades och flera politiska kandidater mordhotades och mördades faktiskt precis på det här viset. Alltså det mest kända fallet i Colombia var en dåvarande presidentkandidat som mördades under väldigt lika omständigheter på ett valmöte. Och många varnar ju idag för att Colombia, att det här är ett tecken på att Colombia skulle vara på väg dit. Liksom varnar för en ökande polarisering, ett väldigt hätskt debattklimat från både vänster och höger.
Latinamerika-korrespondent Lotten Collin och det var Per Edberg som pratade med henne. Sverige. Flera tunga remissinstanser sågar förslaget att staten ska betala skogsägare som väntar med att avverka. Det var politikernas främsta förslag för att klara EUs klimatmål. Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist säger att efterfrågan på virke gör att lika många träd kan avverkas ändå.
Dels så finns det risk för att avverkning sker någon annanstans istället i landet. Och sen är det också så att det kan hända att staten betalar pengar i onödan. För det kan ju vara markägare som inte alls hade tänkt att avverka sin skog som då får ersättning.
Hela miljömålsberedningens förslag såg redan från början ut att vara otillräckligt för att nå EU:s klimatmål. Men det som beräknades ge störst effekt för att skogen ska fånga in mer koldioxid var just detta. Att betala skogsägare som frivilligt väntar några år med att avverka. Också Naturvårdsverket flaggar för att klimatnyttan med förslaget helt kan utebli. Branschorganisationen Skogsindustrierna är också emot. Men där är oron att sågverk kan bli utan råvara om skogsägare väntar med att avverka. Och de skriver i sitt remissyttrande att tusentals jobb kan försvinna om förslagen genomförs.
Reporter Magdalena Martinsson. Så en titt på vädret för imorgon, där Götaland får växlande molnighet och enstaka skurar. Över Svealand och södra Norrland skurar, medan det i norra Norrland blir lite sol. Allmän temperatur 12-18 grader, i fjällen lite lägre. Det var Ekot klockan 10 i studion Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio.
Nyhetsutvecklingen den pågår ju hela tiden och så därför kan det vara extra värdefullt att påminna om att nu följer en återutsändning av Godmorgon världen från i förmiddags.
Stort gap mellan de politiska blocken. Är Moderaterna ett krisparti? Och vem tar ansvar för arbetsförmedlingen?
De här lokalerna hade vi ju när vi fortfarande hade väldigt mycket. Alltså att man kunde komma på spontanbesök.
Men det kan man inte längre.
Inte spontana besök.
Sen möt läraren som gjorde film om den ryska krigspropagandan.
Med kriget kom propagandan, men också verkligheten. Unga killar som nyss gått i skolan och som nu skickades till fronten.
Hör om bortglömda kvinnliga datorpionjärer, krönika av Amat Levin och panelen om 16 000 fängelseår. I vår andra timme, Washington, om ett kompisgräl och Donald Trumps nya skattevapen. Vi besöker de mycket gamla olivträdens Libanon och hör ett samtal med konstnären Britta Marakat Labba.
Jag vill ju berätta om det som händer. Och med mina bilder vill jag också då, när jag berättar, få besökarna eller de som ser på mina bilder bli väldigt, väldigt nyfikna på den kultur som jag tillhör, den samiska kulturen.
Aktuell med stor utställning på Moderna museet. Reportage om kampen mot vatten på Falsterbonäset och ett kåseri av Mark Levengård. Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Ja, gapet mellan de två politiska blocken denna vår är nästan 13%. Det visade Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning som kom i veckan. Regeringen leds ju av Moderaterna och Ulf Kristersson, och Moderaterna kommer att gå till val på att få ett nytt förtroende. Men hur mås det i partiet?
Det här har inte hänt i svensk politik, att ett parti får böter på 3 miljoner kronor. Och då kan man inte bara skylla ifrån sig. Då får man ta sitt ansvar och ställa sin plats till förfogande.
Jag tycker att det är jätteviktigt för mig personligen att påpeka, eftersom jag vill ha tillväxt, att den här politiken som vänstersidan nu vill ha, den leder inte till bättre tillväxt.
Då kan man välja mellan att fortsätta framåt, få ordning på Sverige, eller göra den här farliga vänstersvängen som vi har varnat för.
Moderaterna hör ni här Karin Enström, Elisabeth Svantesson, om just Socialdemokraterna. En fokusering som en del höjt på ögonbrynen för. My Råvädder, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. God morgon, välkommen.
God morgon, tack.
Vad är din bild då? Hur mås det i Moderaterna idag?
Vi hade nog inte riktigt förstått hur illa det var förrän Socialdemokraternas kongress rullade igång den förra veckan. Och den här totala fixeringen vid vad Socialdemokraterna gör dök upp i Moderaterna. De samlade i stort sett hela sin kår och gick ut och pratade om den här vänstersvängen till exempel och andra typer av politiska attacker istället för att prata om sin egen politik. Eller kanske bara hantera att det inte har varit så bra under Moderaterna under våren.
Vad är det tecken på att man talar om någonting annat än vad man vill?
För Moderaternas del så har det varit väldigt mycket oro kring den här stora SCB-undersökningen som du nämnde här i början, där det var ett stort gap nu. Det handlar ju om att man har under våren haft en period där det har varit ganska mycket turbulens i partiet kring olika utnämningar. Men det har också varit turbulens i regeringsunderlaget som har spilt över på Moderaterna eftersom de leder den här regeringen. Och man har sett en viss oro. De var ganska nöjda för några månader sedan. Och sen så har det liksom gått åt det sämre. Och jag tror att det fanns väldigt mycket tankar kring vad som skulle kunna hända kring den SCB-mätningen. För i Moderaterna finns det så här smärtgränser i opinionen. När det blir riktigt mycket bråk i partiet och att det kommer stora, man ifrågasätter ledningen ifall man når de här gränserna. Egentligen är det 18% ungefär.
Så det är ett 18%
parti. I SCB. Och nu kommer de ju över det, men det såg ju ändå väldigt illa ut för regeringsunderlaget och regeringen i den här mätningen.
Mm. Ni på Aftonbladet har rapporterat mycket inifrån partiet på senare tid. Hur resonerar moderater ni träffat på och samtalar med?
Man är ju missnöjd med den här ledningen och det stora missnöjet handlar om att man tycker att man inte har krisinsikt. Och det här blev ju inte bättre av den här totala fixeringen vid Socialdemokraterna, att man då istället för att hantera att partiet internt sysslade med att ska göra Socialdemokraterna till den stor som man tycker att de ändå tycker att de är, om man ska dra det lite långt. Då finns det ju ett missnöje nu. Och vi ska också påminna oss om att det är, vad ska man säga, prekära tider i ett parti, för det är nomineringstider. Och då, om ett parti minskar, om det blir turbulent, då slåss människor om sina platser. Det här är liksom den sämsta tiden i ett parti att inte ha det så bra. För att nu kommer liksom knivarna fram när man ska hamna på listor och valbar plats.
Mm. Missnöje med ledningen, säger du. Hur viktig är just bilden av Ulf Kristersson här?
Den är väldigt viktig och någonting som hänt i Moderaterna under våren som har varit ett problem. Det är ju att i alla partier, om det blir turbulens, om det blir skandaler. Nu pratar jag lite om Landerholm-affären. Jag pratar om det som hände när man skulle utnämna nästa nationella rådgivare, som det här med Thyberg och vad som hände kring det. Då försöker man ju i partier hålla det borta från partiledaren så att väljarna inte ska liksom minska sin tillit till den främsta talespersonen för ett parti. Det finns liksom ändå en galjonsfigur kvar som man kan freda från politiska skandaler. Men här är det Ulf Kristersson själv som är involverad i dem. Och då blir det ju stora problem för ett parti.
Alltså, om man tittar tillbaka ändå under den här regeringstiden, så här, vad har fungerat då med Kristersson som statsminister?
Alltså det är inte så att han inte har fungerat som statsminister. Han har ju, de skulle själva säga att den stora framgången är ju att de har tagit Sverige in i NATO. Det är svåra tider, det är hög inflation, det är krig, det är liksom ekonomisk turbulens. Så det är ju svåra tider. Men i det så vill ju människor ha ett starkt ledarskap. Och det som man känner nu också är att man har misslyckats med det här att samlas runt flaggan när det blir dåligt. Sen har man ju också ett stundande problem. Och det är ju att man gick ut i val på att bryta liksom gängkriminaliteten och och det våldet i samhället. Och det har vi ju då under våren haft några uppmärksammade våldsdåd. Och det gör ju också att man förstärker bilden om att man inte har lyckats leva upp till det här vallöftet. Det är ju 1,5 år kvar till valet, så mycket kan ju hända, men det kan ju också inte bli bättre. Och det skapar ju också oro inom Moderaterna.
Är Moderaternas parti skriande behov av resultat, eller?
Alla partier är alltid i skriande behov av resultat. Men samtidigt har man ju gått ut och sagt att det är nu som man ska skörda de frukterna av det man har sått med Tidöavtalet. Så det har ju, det är ganska mycket som hänger på det, både från Moderaterna och Sverigedemokraterna, då ett annat parti som inte gick så bra när SCB-mätningen. Så att det är klart att man vill kunna visa på politiska resultat nu.
Mm. Sverige har ju en hög arbetslöshet som bitit sig fast. Hur viktig blir den frågan i valrörelsen nästa år?
Den borde bli väldigt viktig, för den hänger ju mycket ihop med det som Moderaterna, som Elisabeth Svantesson pratar om här, om tillväxten och hur man ska kunna satsa på infrastruktur och försvar och kunna bygga ut försvaret. Svaret där är ju från Moderaternas håll och regeringens håll en ökad tillväxt. Då blir det inte lika svårt att få till de här pengarna som man behöver lägga på försvaret till exempel. Och då är ju en en så hög arbetslöshet som vi har nu ett stort problem. Och nu är det ju Liberalerna som ansvarar för det. Och där har vi också sett att de har sysslat med lite annat nu under våren. En hel del politiska skandaler. De ska nu, är nu i en partiledarprocess. Så att de kanske skulle behöva fokusera lite mer på arbetslösheten.
Tack så mycket, My Råväder, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Ja, arbetslösheten i Sverige är ju den högsta på 15 år, med undantag för pandemitiden då. Och samtidigt som många behöver hitta jobb så får de stora förändringar som genomförts på Arbetsförmedlingen mycket kritik. Och det får även politiken som lett fram till dagens system. Så vem är egentligen nöjd med hur Arbetsförmedlingen fungerar idag? En som inte är det, det är Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Ardalan Shekarabi.
Det är nog Sveriges mest misshandlade myndighet genom tiderna, i alla fall i modern tid. Det är en myndighet som har fått i princip omöjliga förutsättningar sedan 2006 och framåt.
På Socialdemokraternas partikongress i Göteborg i slutet av maj tog partiet fram sin nya politik för de kommande åren. Bland annat när det kommer till arbetsmarknadspolitiken, där Ardalan Shekarabi menar att de höjer ambitionsnivån.
Det har varit väldigt hårda politiska låsningar mellan höger och vänster, vilket gett dem långt ifrån långsiktiga förutsättningar. Så i grunden har de ju väldigt svåra förutsättningar att kunna ge stöd till arbetslösa, och speciellt de arbetslösa som är mest sårbara på arbetsmarknaden, som står längst ifrån arbetsmarknaden, som behöver den hjälpen.
Det system som Ardalan Shekarabi kritiserar är idag delvis uppbyggt på privata aktörer som arbetssökande kommer i kontakt med genom Arbetsförmedlingen. Så det är privata så kallade leverantörer som ska sköta matchningen, alltså att sökande ska hitta en arbetsgivare som passar dem. En av de leverantörerna är Clockwork, som ligger vid Rinkebytorget i Stockholm. Deras dörr är nästan osynlig och ingen av dem som går och tittar på de lunchrestauranger som ligger bredvid den verkar lägga märke till den. Men på den oansenliga dörren sitter en blå A4-skylt. Ida Marklund, som är jobbcoach där, berättar att skylten fyller en viktig funktion.
Här har vi då vårt kontor, och varje leverantör ska ju ha en sån här lapp på sin dörr där det beskriver vilka öppettider vi har, vilket menas med när vi ska kunna vara tillgängliga för deltagare, om de kommer hit på spontanbesök, vill ha hjälp med någonting eller bara allmänt vill ha liksom något annat att prata om med oss.
Så man kan liksom bara valsa in här om man vill?
Ja, det är väldigt många som inte är inskrivna hos oss också som brukar komma in och bara, jag vill ha hjälp med mitt CV. Ja, men självklart, kom in så löser vi det.
Och det är personer som är del av det så kallade rusta och matcha som kommer hit för att få hjälp att få jobb, säger Ida Marklund.
Ja, men rusta och matcha är ju en insats där vi hjälper arbetssökande som har varit arbetslösa länge ut i sysselsättning. Så att vi har ju ett program då där liksom deltagare får ett beslut från Arbetsförmedlingen om att bli beviljad att gå rust och matcha, så har vi då ett program som de får delta i hos oss, som brukar vara ungefär 6 månader långt då. Under det här programmet så ger vi individuell stöttning till de arbetssökande, så att alla har ju olika förutsättningar och erfarenheter och sådär. Så att vi försöker anpassa stödet så gott vi kan.
Och att matchningen i högre utsträckning nu sköts av privata leverantörer och inte av Arbetsförmedlingen själva märks i deras lokaler i Kista, bara några kilometer ifrån Rinkebytorget.
Hej! Välkommen!
Det finns flera långa korridorer med samtalsrum och grupprum som alla gapar tomma.
De här lokalerna hade vi ju när vi fortfarande hade väldigt mycket, alltså att man kunde komma på spontanbesök.
Men det kan man inte längre.
Inte spontana besök. Då har vi ju satt på servicecenter och så. Och våra digitala kanaler förstås.
Petra Kling är sektionschef på Arbetsförmedlingen i Järva. Och så här berättar hon om hur de gör bedömningen om vilka som ska få hjälp av privata leverantörer och vilka som ska vara kvar hos Arbetsförmedlingen.
Vi har ett bedömningsstöd som hjälper oss i att göra de bedömningarna. Och då kan det vara så att man antingen står för nära arbetsmarknaden för att få rusta och matcha. Och då får man använda sig, eller då får man ta del av våra digitala tjänster framförallt. Eller så kan det vara så att man då hamnar i den gruppen som kan ta del av rusta och matcha utifrån en mängd olika variabler då som bedömningsstödet tar hänsyn till. Eller så står man för långt ifrån då för att rusta och matcha ska kunna hjälpa och stötta den här individen. Och då har vi andra liksom aktiviteter och insatser som individerna kan få ta del av.
Rusta och matcha-systemet infördes successivt från 2020 och är en av de förändringar som fått mycket kritik. Enligt en undersökning från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, så är systemet med privata aktörer dyrare men inte effektivare. Men det här är inte det enda med Arbetsförmedlingen som kritiserats de senaste åren.
Här är Ekot klockan 8 när vallokalerna nu öppnar runt om i landet och vi ska höra...
Efter valet 2018 så skedde stora förändringar för Arbetsförmedlingen. Att få till en regering visade sig vara svårt och innan det blev klart så röstade riksdagen igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget. I den kapades pengarna till Arbetsförmedlingen rejält, vilket innebar att de på kort tid la ner 130 av 242 lokala kontor. För att få till en regering så kom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet överens om ett 73-punktsprogram, det så kallade januariavtalet. Och en av punkterna som Centerpartiet drev igenom var att Arbetsförmedlingen skulle göras om i grunden. Privata aktörer skulle sköta den så kallade matchningen. Och på Socialdemokraternas kongress i Göteborg säger Ardalan Shekarabi att gå med på de här förändringarna var en förutsättning för att få till en regering efter valet 2018.
Om du tittar i backspegeln nu med de arbetslöshetssiffror som vi ändå har, finns det anledning för er att vara självkritiska som ett arbetarparti?
Ja, här fanns det en väldigt tydlig självkritisk diskussion om att vi behöver återigen se till att vi har en statligt finansierad arbetsförmedling som har en stark kommunal närvaro i hela landet. Och vi är ju väldigt långt därifrån. Och sen hade ju vi inte majoritet, så är det ju. Alltså det fanns ju majoritet för att avveckla arbetsförmedlingen, ska man komma ihåg. Men det spelar ingen roll, situationen är som det är.
En som håller med om att arbetsförmedlingen inte funkar är arbetsmarknadsministern, liberalen Mats Persson.
Arbetsförmedlingen behöver bli mycket bättre. Det finns ju en stor frustration hos företagare, kommuner, arbetslösa kring att det inte fungerar som det ska.
Efter utvärderingen från IFAU så har regeringen bland annat gett Arbetsförmedlingen ett uppdrag att rensa bort de sämsta privata leverantörerna från Rusta och Matcha. Men samtidigt får de kritik för att bland annat vara passiva i sin politik om Arbetsförmedlingen. Men arbetsmarknadsminister Mats Persson tycker att det i ganska hög grad är Centerpartiets fel att situationen är som den är idag.
Alla partier oavsett färg har ansvar för hur situationen ser ut idag. Men ett särskilt ansvar vilar på Centerpartiet eftersom man ju drev fram den här privatiseringen av Arbetsförmedlingen. Och den har ju visat sig vara helt felaktig. Och innebär att människor inte får det tillräckligt bra stöd och att vi inte använder skattebetalarnas pengar på ett effektivt sätt.
Och den personen som ibland pekas ut som huvudarkitekten bakom reformen är Martin Ådahl, som idag är ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet. Men han tycker inte att det är rättvist att peka ut dem.
Det är ju verkligen att göra då de arbetslösa till en politisk fotboll, för att han om någon borde ju veta att de ett har stoppade det här tidigare reformeringen, så den har ju inte blivit genomförd, och två borde han ju veta om någon att vad de inte har gjort de senaste två åren. Det har ju stått helt stilla på departementet. Då kan man ju inte springa och skylla på en förändring någon annan ville göra som man själv var med om att stoppa.
I slutet av 2019, när Centerpartiets vision för Arbetsförmedlingen skulle röstas igenom i riksdagen, så satte Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna stopp för vissa delar. Förändringen försenades och blev enligt Martin Ådahl urvattnad.
Nej, för vi var ju väldigt missnöjda med att inte Arbetsförmedlingen kunde leverera för de arbetslösa då. Så vi ville ju göra stora förändringar, och det sorgliga var ju att det stoppades. Alla de här sakerna som man hade kunnat göra, de blev ju i princip inte av. Eller är väldigt bleka varianter av någon rännil av de arbetslösa som finns idag får ju träffa till exempel en extern resultatbaserad aktör. Så att det är sorgligt att det stoppades, det måste jag säga.
Men var det dumt att genomföra en så stor, eller försöka genomföra en så stor förändring utan en bred överenskommelse?
Vi försökte ju få en bred överenskommelse i flera steg. Vi verkligen bjöd in Faktiskt de dåvarande, de var ju inte Tidöparti då, de var ju fortfarande inte helt under kontroll av Sverigedemokraterna då, utan de för att bjuda in flera gånger, de tackade ju nej.
Ja, utan men då kanske ni skulle ha släppt det då?
De föredrog istället att liksom köra ett politiskt race tillsammans med Vänsterpartiet på den tiden och Sverigedemokraterna. Och ja, fast det som ju driver, hoppas jag, de flesta politikerna, det är ju att få till en förändring för dem, i synnerhet de som är utsatta. Det som vi ser idag är vilket otroligt pris man får betala om man bara ger upp.
Det sa Centerpartiets Martin Ådahl. Reporter här var Emilia Aro. Detta är God morgon världen, strax som bortglömda datorpionjärer. Men nu ska ni få möta en mycket uppmärksammad filmare som utmanar Vladimir Putin. Pavel Talankin heter han, en rysk lärare som i över 2 år dokumenterade krigspropagandan i sin ryska skola. Sen lämnade han Ryssland och gjorde en film. Ekots Johanna Melén fick en intervju med Talankin vars dokumentär Mr. Nobody Against Putin nu visas på svenska biografer.
Det kommer ett fax till skola nummer 1 i den lilla staden Karabash i ryska Uralområdet från utbildningsministeriet. Den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina har just inlätts. Barnen ska skriva dikter, hålla presentationer och du, säger en kvinnlig skolledare till Pavel Talankin, ska filma alltihop. Barn som läser dikter om seger. Pavel Talankin, som bland annat har till arbetsuppgift att dokumentera viktiga saker som händer på skolan, våndas och svär.
Блять.
Tänk om eleverna tror att han är för kriget.
И неужели они подумают то, что я за?
Men han var ju helt emot. Så ibland sköt jag in att er lärare måste säga det här.
Говорить то, что учитель вам будет говорить, она вынуждена. Типа давайте сейчас быстренько это.
Ibland gav jag barnen en liten extra rast att vila från propagandan.
Давал детям паузу, чтобы они отдохнули. Вот.
Pavel minns ett tillfälle kort efter den fullskaliga invasionens start hur han med ens insåg att hans filmmaterial också skulle kunna bli ett vittnesmål för framtiden om ett brott.
Потому что это преступление.
Han tänkte på Nürnberg-rättegångarna mot nazisterna efter andra världskriget. Hur de anklagade satt där och sa: vi visste inte. Vi visste inte.
А мы не знали.
Men här ska ingen kunna säga att de inte visste att det pågick krigspropaganda, till och med i förskolan.
В детских садах, где дети с 3 до 7 лет.
Pavel Talankin kom i kontakt med en amerikansk filmare som ville förvalta materialet från skolan i staden Karabash med 10 000 invånare. Ett unikt material från insidan. I över 2 år pågick arbetet. Pavel Talankin levde ett slags dubbelliv. Det hade kunnat sluta illa.
Страшно, потому что если бы кто-нибудь узнал, что я сотрудничаю с американцем.
Om någon fått reda på att jag samarbetade med en amerikan, då hade det varit slut med mig, säger Pavel Talankin från sitt tillfälliga hemland, Tjeckien. Filmen färdigställdes efter att Pavel lämnat Ryssland, har visats på internationella festivaler. Mr. Nobody Against Putin. En David mot Goliat film. En grupp elever ur de äldre årskurserna marscherar fram med den ryska fanan höjd. De yngre eleverna står vid sidan av och ser på. Med kriget förändrades skolan i Karabash. Nu skulle det sjungas patriotiska sånger, flaggor skulle hissas, lektionerna förändrades, nya tillkom för att pränta in kriget och vikten av det i eleverna. Utmåla Ukraina som ett ondskefullt land. Soldater från kriget kom till skolan, lärde barnen
hantera vapen.
Но видите ведь в чём проблема? Это не то, что ты можешь выключить.
Problemet, säger Pavel Talankin, är att den här propagandan inte går att värja sig från. Du kan stänga av tvn, radion, sluta läsa tidningar, men du kan inte strunta i lektionerna i skolan. Barnen måste gå i skolan. Och lyssna till, matas med propagandan.
Jag знаю точно, что у нас вот когда вот были собрания, да? Они возмущались, и они говорили, почему мы должны заниматься всем этим.
Павел Таланкин minns personalmötena där frågan uppstod. Varför ska vi hålla på med det här? Varför kan vi inte bara få ägna oss åt vårt jobb, vår undervisning? Men svaret från ledningen var, nej, det här är ett måste.
На что им был дан ответ, нет.
Det fanns lärare på skolan som älskade sina nya arbetsuppgifter. Som historieläraren Pavel Abdulmanov, tillika maktpartiet Enade Rysslands representant på skolan.
Вот. Ну, следующим это экономическая составляющая вот этой гибридной войны.
Med inlevelse håller han föreläsningar för barnen om sanktioner, om hur det inte är Ryssland som kommer drabbas av dem utan Europa, USA. I en filmsekvens berättar Pavel Abdulmanov om vilken historisk person han skulle vilja träffa. Lavrentij Beria. Josef Stalins högra hand, chef över den sovjetiska säkerhetstjänsten. Terrorväldets ansikte utåt.
Как будто бы он ждал, когда он сможет говорить про вот этих своих героев-чекистов.
Det var som om han bara gått och väntat på den här stunden när han äntligen fick prata om sina hjältar ur säkerhetstjänsten. Nu är det möjligt. Ingenting håller längre tillbaka. Det finns en hel del såna som han i Ryssland, säger Pavel Talankin.
Такие люди в России есть, и, к сожалению, их немало.
Pavel, som var Pasha i hela skolan, vars arbetsrum fungerat som en liten oas dit eleverna kunde komma, prata av sig, skämta, ha kul, vara barn och tonåringar. Pavel själv var öppen med att han inte gillade kriget. En gång, i ren frustration, stängde han av den ryska nationalsången och satt istället på Lady Gaga när hon sjöng den amerikanska nationalsången i skolans högtalarsystem. En uppsträckning av skolledningen. Och efterhand slutade eleverna komma till Pavels rum. Med kriget bredde tystnaden ut sig i Ryssland och på skolan i Karabach. Med kriget kom propagandan, men också verkligheten. Unga killar som nyss gått i skolan och som nu skickades till fronten. Det var hemskt. På riktigt, säger Pavel Talankin. En del av dem, hans gamla studenter, kom hem igen i kistor. Pavel Talankin vet ingenting om sin framtid. Förra året tog han flyget till Turkiet med en returbiljett som han aldrig använde. Med sig hade han allt material till filmen. En del av kollegorna på skolan har sett den. Reaktionerna har varit blandade.
От ненависти ко мне и угрозы физической расправы до поддержки и слов благодарности.
Från hat och rena hot till uppskattning och tacksamhet. Från eleven Marsha och Marshas mamma, vars son, Marshas bror, skickades till kriget. Och dog.
Они сказали спасибо за то, что рассказал историю Кости, потому что
de tackade för att jag berättade om hans död. För i den ryska statistiken existerar han inte.
Такого человека просто не существовало.
I ett litet samhälle som Karabach blir kollegorna också vänner. Nu är de tillsagda att inte ha någon kontakt med förrädaren Pavel Talankin.
Сказали на собрании с ним не созваниваться.
De kallades till ett möte där de förbjöds att ringa honom om det inte handlade om yttersta nödfall. Och kollegorna lydde.
А там это приняли и там.
Pavel Talankin hade kunnat välja att stanna kvar.
i den stad han alltid bott i, som han älskar. Men då hade det inte blivit någon film, så han valde filmen och en mycket osäker framtid. För att ingen i alla fall ska kunna säga att de inte visste.
Чтобы здесь тоже не было такого, чтобы они потом не говорили, мы не знали.
Och reporter här tidigare Rysslandskorrespondenten Johanna Melén. Nu till ett osynligt arbete. I vår moderna tid och framtid så är ju begrepp som algoritm och artificiell intelligens centrala och inflytelserika. Den här datavärlden, som man kan kalla den, den beskrivs ofta som en tankevärld, som något abstrakt, något som utvecklats av stora hjärnor och kända, ibland ökända, kapitalister. Dolt bakom den här illustra bilden där återfinns ändå arbetare och manuellt arbete. Julia Ravanis, författare och doktor i teknikhistoria vid Chalmers universitet, som disputerade i veckan. God morgon.
God morgon.
Julia, det här handlar ju om digitaliseringens historia egentligen, och om processen när det här fysiska materiella arbetet hamnade i skymundan. Kan du berätta något om vad är det för typ av arbete?
Ja, det arbete som jag tar upp i avhandlingen är ju relaterat till databearbetning, kan man säga. Avhandlingen utspelar sig på 60-talet, eller mellan 1955 och 75. Och då använder man hålkort för att programmera på en dator. Och ett hålkort är som ett 20 cm lång kartongbit som hade olika hål då, som representerade kod och data. Så skrev man ett program man ville köra på den här tiden, då kunde det bli som en hel låda full med hålkort. Och det var väldigt mycket jobb med alla dessa hålkort. Alltså man var tvungen att göra själva hålen och kontrollera att hålen satt på rätt ställe, sortera de där korten i rätt ordning, bära dem. Det var ganska tungt att lyfta de där lådorna från en maskin till en annan. Så man sa att man sen kunde mata in korten i datorn då och så få ut resultaten på andra papper. Men och ibland tappar man en sån där låda och då blev det, hamnar ju allting huller om buller och alla fick vänta. Och så det var jättemånga på de här datacentralerna som jag har tittat på som jobbade med de här själva korten.
Mm. Det här fysiska arbetet då, som ändå ligger till grunden för det stora digitala livet vi lever. Så hur gick processen till när det gled in i skymundan?
Ja, det här arbetet med de som höll på med hålkorten, det var inte så högt värderat. Det var folk som inte hade så höga löner och deras arbete ansågs inte vara så viktigt vid den här tiden, även om det faktiskt var det för att få fram resultat på de här datacentralerna. Och det tror jag är en förutsättning för att något ska hamna i skymundan, att det inte värderas högt. Och sen var det också så att vid den här tiden så hette det inte ens datorer, utan datorerna kallades för elektronhjärnor eller för matematikmaskiner. Och när man kallar en dator för en hjärna så är det ju en metafor som också döljer det där arbetet. För en hjärna är ju självständig. En hjärna behöver ju liksom ingen hjälp med att mata in sina tankar. Eller hur?
Mm. Om du tar allt det, alltså det du har forskat på nu och ser det om just i våran, i samtiden nu då, är det fortfarande så i den här datavärlden, om man kallar det så, att det finns manuellt arbete som hamnar i skymundan?
Ja, absolut. Dels finns det ju fysiskt arbete som man inte så ofta tänker på. De som jobbar med att skanna in boksidor till exempel på Google Books eller ja, allt annat digitalt material. Eller de som bryter mineraler i gruvor som används till hårdvaran, alla chip och sånt som finns i våra smartphones. Men jag skulle nog säga att det största osynliga arbetet är nog fortfarande relaterat till data, för att alla de här stora språkmodellerna som ChatGPT eller algoritmerna som kan analysera bilder och liksom kategorisera vad det är för typ av motiv på bilderna, de bygger ju på träningsdata. Och den där träningsdatan pratar man inte så ofta om, men det är jättemycket mänskligt arbete som fortfarande krävs för att göra i ordning och hålla reda på den där träningsdatan. Alltså till exempel människor som då sitter och kategoriserar för hand manuellt då, bilder på hundar och katter till exempel. Säger detta är en hund och detta är en katt, för att skapa ett slags facit till de här bildanalysalgoritmerna som sen ska träna sig på att göra rätt kategorisering då på vad bilden föreställer.
Du, en annan skymd del av den digitala historien är vem som gjorde jobbet. Och en grupp finns, en bortglömd grupp av svenska datorpionjärer. Vilka är det?
Ja, jag har tittat på de kvinnorna som jobbade på Försvarets forskningsanstalt på 60-talet, det som är Försvarets forskningsinstitut idag. Och det var en ganska stor och inflytelserik grupp kvinnor som jobbade under Elsa-Karin Boestad Nilsson då, som var lite stjärnan i gänget. Och de var ju datorpionjärer, de var de första som, några av de första i Sverige som utförde så avancerad programmering. Och som idag, jag tror inte så många känner till.
Mm. Varför är det så att männen då har blivit synonyma ganska mycket med datorns historia och kvinnorna ja, hamnat i skymundan?
Ja, det är väl för att programmering är någonting, anses vara någonting ganska maskulint idag. Och då tänker man att det alltid har varit det bara. Men det stämmer ju inte, för att i början, även internationellt sett, så var programmering någonting ganska kvinnligt kodat. Det var en helt ny grej när datorer kom. Man visste inte riktigt vad det innebar att programmera. Och då tänkte man sig att det var mer som ett sekreteraryrke, något som inte var så kreativt eller så teoretiskt. Liksom. Man liknade programmering vid sömnad i början av 60-talet. Att programmera ungefär som att sy en klänning. Det var liksom någonting som ansågs vara feminint. Och sen ökade det i status, för datorerna spred sig och företagen skrek efter programmeringskompetens. Och så började män söka sig till yrket, och då började man också omforma vad man tänkte att programmering var för någonting. Det blev teoretiskt, det startades ingenjörsutbildningar i data och IT, och ingenjörsutbildningar är ju någonting som alltid har varit väldigt maskulint kodat.
Symbolerna idag då, för de här stora AI-bolagen och sociala mediebolagen är ofta män. Det är Sam Altman, Zuckerberg, Musk, Bezos och Daniel Ek för den delen. Hamnar det kvinnliga arbetet i den här världen fortfarande i skymundan?
Ja, Musk och gänget, de upprätthåller väl en ganska grabbig kultur som finns i techvärlden överlag och som också finns på datautbildningarna. Och det är ju inte så, det är ju inte så välkomnande miljöer för kvinnor, och det är ju absolut ett problem. Liksom. Men om man ska prata om det osynliga arbetet idag, så tror jag inte egentligen i första hand att det är det kvinnliga arbetet som är osynliggjort, utan snarare då att idag har vi en global arbetsfördelning och en arbetsmarknad. Och det glamorösa techarbetet och datorarbetet, det är det som görs i Silicon Valley. Det är det som är synligt, det man tänker på, liksom de här programmerarna som sitter där och jobbar. Men alla algoritmer upprätthålls av till exempel den här kategoriseringen av data som ofta görs i lågavlönade länder i globala syd till exempel, eller då råvarubrytningen av mineraler till hårdvaran och så. Så att jag tror snarare att det är den uppdelningen som är den avgörande idag.
Tack så mycket, Julia. Julia Ravanis, doktor i teknikhistoria vid Chalmers universitet och författare. I nästa timme så kommer det handla om en av dessa män, Elon Musk, och hans dispyt med Donald Trump. Nu en krönika, Amat Levin.
Scenerna lär gå till historien. I mitten på maj, kort efter att USA pausat allt flyktingmottagande och stängt dörren för de som flyr världens värsta krigszoner, gjorde man ett undantag. Ett 50-tal vita sydafrikaner togs emot, mål för ett pågående folkmord på vita bönder enligt Trump-administrationen. Christopher Landau, USAs biträdande utrikesminister, välkomnade dem personligen och liknade deras situation med hans fars, som en gång tvingats fly Nazi-Tysklands framfart. Cirkusen fortsatte den 21 maj, då Trump överrumplade den sydafrikanske presidenten Cyril Ramaphosa med en samling vilda och falska påståenden i ovala rummet. Sen dess har mycket skrivits om upptåget, om hur bilderna på liksäckar som Trump visade upp i själva verket kom från kriget i östra Kongo, om hur drönarfilmen på hundratals uppradade vita kors, gravar enligt Trump, i själva verket var del av en manifestation. Sydafrika är ett oerhört våldsamt land med över 26 000 mord per år, men bara en fraktion, ett 40-tal, sker på jordbruk. Och av dem är det bönder av alla möjliga hudfärger som drabbas. Fallen är naturligtvis tragedier, men långt ifrån ett folkmord. De som dödas i överlägset störst utsträckning är unga svarta män och kvinnor i städernas slumområden. Det krävs en hel del okunskap, dålig källkritik och ren inbildning för att köpa att vita sydafrikaner är särskilt utsatta. Det är extra verklighetsfrånvänt med tanke på deras i regel starka ställning i landet, sett till inkomster, tillgångar, ägande och höga samhälls- och näringslivspositioner. I sig ett arv från apartheid-eran, då den vita minoriteten styrde, svarta bland annat inte fick röra sig fritt, saknade rösträtt, fick sin skolgång reducerad och förvisades till de minst bördiga landområdena. Deras möjligheter till olika typer av ägande begränsades kraftigt och allt motstånd slogs ner av en brutal säkerhetsapparat. Systemet av förtryck som fortsatte ända till 1994 har lämnat fruktansvärda spår och är avgörande för att förklara varför Sydafrika än idag är världens mest ojämlika samhälle. Vita sydafrikaner utgör exempelvis bara 7% av befolkningen men äger mer än 70% av jordbruksmarken. Så ja, att framställa gruppen vita sydafrikaner som offer är sannoliken underligt, men det finns ändå en viss logik i att det är just Trump och de som delar hans världsbild som sprider vidare myten. I Sydafrika har vita högerextremister länge jobbat med den här typen av mytbildning. Andra exempel inkluderar fantasier om att Sydafrika var obefolkat innan de nederländska kolonisatörerna anlände på 1600-talet. Eller att deras ättlingar är ett på gränsen till av Gud utvalt folk som med Bibeln i handen och beslutsamhet i sinnet lyckats civilisera det vilda afrikanska landskapet. Gemensamt för myterna är att de används för att antingen rättfärdiga den sydafrikanska ojämlikheten eller tona ner vidden av de brott som har begåtts historiskt. Idén om ett folkmord måste förstås mot den bakgrunden. Det är också en myt som man använder för politisk vinning. Företrädare för Sydafrikas extremhöger har i åratal lobbat internationellt för att få gehör. 2018 fann de en villig megafon i den amerikanske högerpopulistiska Tucker Carlson, vars Fox News-program regelbundet drog enorma siffror. En som såg det oerhört vinklade inslaget var Trump själv, som ska ha blivit nära besatt av frågan under sin första mandatperiod. Men det är först nu, när de någorlunda sansade republikanska rösterna är utbytta mot ja-sägare, som Trump har skridit till verket. Ännu en gång finns en bizarr logik i hans fixering. Idén om ett folkmord på vita vilar på en grundlös men gammal paranoia för vad som ska hända när vita sydafrikaner inte längre har monopol på den politiska makten. Det går i sin tur hem hos den amerikanska ytterhögern som också gärna målar upp dystopiska scenarion om en framtid där vita amerikaner inte längre befinner sig högst upp i hierarkin. Påhittet om ett folkmord i Sydafrika används alltså som ett skräckexempel på vad som kommer att drabba även USAs vita framöver om man inte agerar nu. Trump har använt sig av taktiken tidigare. Vem kan glömma hans lögner från valrörelsen om att haitiska invandrare åt upp folks hundar och katter? För den som inte räds att använda skrämselpropaganda, rasistiska konspirationer och sociala medier-driven desinformation har även osanningar potentialen att bli effektiva opinionsbildande vapen.
Krönika, journalisten och författaren Amat Levin. Dags för panelen i Godmorgon världen. Caroline Dahlman, krönikör på Nya Värmlandstidningen Konservativ. God morgon.
God morgon.
Och Adam Tveiman, Göteborgsposten, oberoende liberal. God morgon.
God morgon.
Anders Lindberg, Aftonbladet, oberoende socialdemokratisk. God morgon.
God morgon.
Vi börjar med straff. Det kan komma att utdömas 16 000 fler fängelseår per år efter 2028. Och det skulle kunna bli resultatet av en utredning, en straffreform som den heter, som lämnades till regeringen i veckan. Det är i så fall nästan en dubblering av antalet utdömda fängelseår jämfört med idag. Enligt Brå utdömdes förra året 18 700 fängelseår. Utredningen är en omfattande lunta. Ett 50-tal straffskärpningar, villkorlig dom ersätts med villkorligt fängelse, skärpta straff för flerfaldig brottslighet och för gängbrottslighet med mera. Frågan till er. Om det plussas på med 16 000 fängelseår, kommer brottsligheten att minska? Caroline Dahlman.
Ja.
Anders Lindberg.
Nej.
Adam Sveiman.
Förhoppningsvis.
Caroline, det tycker du inte? Eller ja. Det tycker du?
Ja, jag tycker det. Jag tycker det. För det här är ju en av de förändringar som behövs för att skapa ett tryggare Sverige. Det kommer inte räcka med det här, men jag önskar att det här hade hänt för länge sedan. För utredningen tillsattes 2023 och den här lagen kommer inte att träda i kraft förrän 2028, och det är alldeles för sent. Och alltså med det sagt, så även om det är bra att tiden för så här, milda straff och mjuka tag är förbi, så är ju inte slutmålet att jättemånga ska sitta jättelänge i fängelse, utan slutmålet, om man vill ha ett tryggare Sverige, är att färre ens kan tänka sig att begå brott. Och då behövs förebyggande insatser, och jag menar inte de typiska vänsterinsatserna, utan framför allt barnuppfostran, att föräldrar tar ansvar så att fler unga känner empati och får goda värderingar, för då får vi trygghet på lång sikt.
Anders Lindberg.
Nej, jag tror inte det. Jag tycker att politikerna har sagt liksom att man ska lyfta på varje sten. Fakta är att man har lyft på samma sten i 10, 15, 20 år, nämligen högre straff. Under den perioden har brottsligheten gått upp. Så att jag tror man ska prova lite och lyfta på andra stenar också. Och då handlar det ju om till exempel skolan, som ju är i ganska hög utsträckning missar att plocka upp ungar på ett tidigt stadium. Det är socialtjänsten som man har dragit ner på i många av de här områdena där den behövs, dragit ner på ganska mycket. Det handlar om att bryta segregationen, att vi lever oerhört segregerat i Sverige och så vidare. Det finns ganska många stenar man inte har lyft på. Så att den retoriken man har om att detta är den enda lösningen, det har ju inte funkat. Och jag kan känna att vi håller på att bli mer som liksom ett amerikanskt debattklimat när det gäller detta. Vi har människor väldigt, väldigt länge i fängelser. Vi bygger ut fängelserna, det är liksom det som är strategin. Samtidigt har det blivit politiskt omöjligt att prata om andra lösningar. Och välbärgade människor bosätter sig i gated community, så att Vi går liksom mot en utveckling som är väldigt farlig. Jag tror inte det här kommer att ändra det. Jag har hört att inom högern finns rätt mycket diskussioner om privata fängelser till exempel. Jag tänker att det är kanske en framtidsbransch, för nu kommer ju väldigt många fler att sitta i fängelse. Så att det kanske är där som tidigare regeringen ska syssla med när de har avgått.
Adam Tveiman, du hoppas ändå, så du är inte helt säker på att det kommer att minska?
Nej, jag tror det handlar ganska mycket om vilka personer det är som hamnar i fängelse. Alltså, nya rekryter till gängmord och olika typer av sprängningar och sånt, det kommer alltid finnas liksom, och det behövs något betydligt mer omfattande och annorlunda, kanske som Anders är inne på, för att komma åt det. Men sen är det så att gängkrigen, de drivs av ganska få personer. Alltså, det är nyckelpersoner som ofta inte smutsar ner sina egna händer. Kommer man åt dem? Ja, men alltså, sett dem bakom lås och bom jättelänge, för att de är ju centrala för rekryteringen, det ekonomiska och så vidare. Så att om de här straffen utdöms och så att säga omfattar de som verkligen organiserar gängkrigen i Sverige, då tror jag definitivt att man kan slå sönder gängstrukturerna. Men bara att bura in hur många som helst länge, liksom, det kommer inte göra så stor skillnad.
Blir Sverige ett bättre samhälle av hårdare straff, Adam?
Jag tror att definitivt att ifall det sprängs och skjuts mindre, så blir Sverige ett tryggare, bättre land. För att det här drabbar ju folk i vardagen oerhört mycket. Så att jag tror definitivt det är värt försöket i alla fall. Sen måste det göras smart.
Anders Lindberg.
Alltså, jag tror att vad vi har här lite, det är att politikerna har ett jättestort problem som de inte riktigt vet hur de ska lösa. Och sen är det här ganska populära förslag. Alltså 16 000 fler fängelseår, eller 25 000 fler fängelseår, eller 50 000. Det låter liksom kraftfullt, det låter handlingskraftigt. Det är inte lika handlingskraftigt att lägga pengar på att skolan ska fånga upp barn eller så. Alltså det här blir på något sätt en enkel lösning. Jag hade gärna sett att politikerna satte sig över blockgränsen tillsammans, både höger och vänster, hittade lösningar på både brotten och brottens orsaker. För om man inte gör det, då kommer detta inte att bli bättre.
Karin Dahlman, är det en för enkel lösning?
Ja, men det är för enkel lösning, men nu är det så att vänstersidan har ju velat ha lägre straff under lång tid och motsatt sig det här. Och många kriminologer har varit ute och sagt att högre straff fungerar inte. Men det blir hånfullt mot de som har drabbats och kränkts av andra människor om de som har begått de här brotten inte straffas. Sen är det ju en myt att högersidan inte kan prata om skola och socialtjänst. Men man vill ha det på ett annat sätt. Och jag tror att det som högern pratar om är en skola med disciplin och att man har socialtjänst som kan faktiskt ingripa och så. Och där har ju vänstersidan misslyckats, för många av dem som dras in i kriminalitet just nu, de var knappt ens födda när Magdalena Andersson, eller med Socialdemokraterna, tog över makten 2014. Så att de har ju misslyckats med de här förebyggande insatserna också. Jag tror att det behövs en hel rad olika åtgärder. Höjda straff är bara en av dem.
Nu ska vi gå vidare till Statistiska centralbyrån som publicerade då årets partisympatiundersökning i veckan. Det är ju svårt läge för regeringen och samarbetspartiet Sverigedemokraterna. Skillnaden då till de rödgröna är nästan 13% om man räknar in Centern i Magdalena Anderssons tänkta regeringsunderlag. Opinionsundersökningar, ska vi säga, är ju inga valresultat, och i vanliga fall brukar de här gapen uppstå och sen minska fram till nästa val. Men denna klyfta anses ändå vara exceptionellt stor. Min fråga till er, går det att hämta in försprånget? Anders Lindberg?
Svårt.
Adam Seyman?
Det tror jag.
Caroline Dahlman?
Absolut.
Anders Lindberg, svårt. Vad är det svåra med att hämta in där?
Jag tror det svåra är att det har gått så väldigt lång tid. Det är ett år ungefär, lite drygt kvar till valet. Mycket av regeringens genomklappning är ju självförvållad. Det är nationella säkerhetsrådgivare som kommer och går. Det är Anna Kinberg Batra som också kommer och går. Det är SDs kontakter med gängkriminella som ju verkar ha liksom bara fortsätter. Det här är ganska självförvållat. Och tittar vi på regeringens sätt att hantera detta, speciellt Moderaternas förra veckan, så tror jag att man nästan kan prata om en kollaps i sättet man kommunicerade. Någon timma innan Magdalena Andersson valdes av en enhällig kongress så krävde man hennes avgång. Man har liksom fyllt hela sina sociala medier med propaganda om Socialdemokraterna. Det verkar som att Moderaterna är helt besatta av motståndaren. Och om det var någonting som Moderaterna borde ha lärt sig av Nya Moderaterna och Alliansen, det var en sak som Fredrik Reinfeldt sa väldigt tydligt, och det var att prata inte om motståndaren, prata om den egna politiken. Nu gör Moderaterna motsatsen till det. Reinfeldt fick ungefär 30%, nu har Kristersson 17%, så att det är klart att Det har konsekvenser, så att jag tror det här blir svårt.
Caroline Dahlman, du var ändå rätt säker. Du sa absolut. Hur ska det gå till?
Ja, men det är ju långt kvar och mycket kan hända på den tiden. Sen är det ju så att stödet för Socialdemokraterna är oroväckande högt. Och jag håller faktiskt med Anders Lindberg om att det sätt som Moderaterna särskilt har hanterat det här är pinsamt. Hur man nu vill att Magdalena Andersson skulle avgå. Så det här behövs ett utbyte av personer i ledningen hos Moderaterna. Men jag tror att framför allt, för vad som har hänt nu är ju att Socialdemokraterna har kopierat högerpolitik vad gäller kriminalitet och migration. Och väljarna då är, från deras synvinkel så verkar det som att det inte är någon stor skillnad. Och det, där är den stora utmaningen för högerblocket just nu. Vad har man att komma med som särskiljer från de rödgröna? Och där behöver de en vision och en dröm och en plan framåt. Och den saknas. Mm. Men kommer man fram till det så tror jag att absolut man kommer klara av det här.
Adam Seyman.
Jag tror det kan gå. Det är, alltså, när man närmar sig valet så kommer det också bli tydligt vilka ska man styra med, hur ska det fungera, vad kommer man överens om och inte överens om. Och Socialdemokraterna har varit otroligt duktiga på att lägga sig väldigt nära högerblocket i många frågor som varit avgörande, speciellt för att avgöra valet 2022. Men när vi närmar oss nästa val, då kommer Socialdemokraterna också bli tvungna att förklara hur ska de samarbeta med MP och V. Kommer de gå med på de här omsvängningarna? Och då tror jag det blir ganska svårt att förklara det. Det är klart att den nuvarande regeringen har tabbat sig på massa sätt. Det gör alla regeringar. Det är svårt att sitta vid makten. Men de har ändå klarat av att uppfylla de löften de hade i Tidöavtalet och löften till väljarna. Mm. Så när man närmar sig valet, då tror jag på något sätt det kommer bli lite krassare för alla väljare att se. Men hur ska det fungera sen? Det kan potentiellt avgöra.
Mm. Vi avslutar med en utredning av den svenska internationella adoptionsverksamheten som kom fram till att det bland adoptionerna förekommit barnhandel från 1970-talet och framåt. Tillsynsmyndigheten, adoptionsorganisationerna och regeringen har på olika sätt misslyckats med adoptionerna till Sverige. Citat, barnens bästa har inte alltid säkerställts. Utredningen vill att adoptionsverksamheten som förmedlar barn till Sverige ska avvecklas, staten ska be om ursäkt, adopterade ska få stöd och bidrag för resa till sitt ursprungsland. Men vem är skyldig? Frågan är, bör det utredas närmare vem eller vilka som bär ansvar för det som hände? Adam Seyman.
Det låter som en bra idé.
Caroline Dahlman.
Ja.
Anders Lindberg.
Ja.
Men bra idé, Adam. Hur menar du?
Ja, det är klart ifall missförhållanden har upptäckts. Man ska inte sopa det under mattan, utan man ska undersöka hur kunde det bli som det blev. Det finns ingenting farligt här egentligen, utan det här är en viktig del av vår historia. Och har det skett felaktigheter så ska de avslöjas.
Mm. Anders Lindberg?
Jag tror att det är lite pikant här att statsministern själv har haft en central roll i adoptionsverksamhet, både som ordförande i Adoptionscentrum men sen också som en ganska viktig debattör mot att reglera verksamheten. Och det är klart att om regeringen då försöker lägga locket på vem som är ansvarig när statsministern själv har haft en sån roll, det blir knepigt. Så att jag tror att det vore bra om man tar reda på det, diskuterar det, och statsministern kan ju börja med att själv svara på medias frågor om det här.
Mm. Caroline Dahlman?
Alltså kunskap om det har gått snett är ju alltid bra så att man kan göra rätt framöver. Och det var ju därför som Ulf Kristersson ville ha en vitbok 2021 när det här avslöjades av DN. Och socialutskottet, så högerpartierna där, de pressade ju fram den här utredningen som vi nu såg resultatet av. Och S och MP röstade emot. Så att det är klart att vi behöver mycket kunskap. Men man kan inte fortsätta att söka mer kunskap, för det finns kunskap. Nu behöver vi bättra till det här så att det kan gå rätt till, så att barn kan få kärleksfulla familjer om de lever
kort,
i
Anders Lindberg,
situation i sina hemländer.
Jag håller med om allt det där, men jag tror att när statsministern har haft en sån roll som han har haft, då måste alla kort vara på bordet.
Mm. Adam Sveiman, kort kommentar.
Absolut.
Jag tror att det här kommer behöva utredas mer. Och, alltså statsministerns inblandning eller inte, det kan inte vara ett hinder i vägen.
Mm. Adam, är det nyttigt för ett samhälle med utkrävande av ansvar?
Ja, det är väldigt bra. Och det tror jag vi behöver i den här frågan, även om den kan framstå som ganska liten.
Tack så mycket, Adam Sveiman, för att du var med i Göteborgs-Posten. Tack också Caroline Dahlman från Nya Värmlandstidningen och tack Anders Lindberg från Aftonbladet. Nästa timme börjar vi med Musk versus Trump. Följ med och lyssna på det.
Och här är Ekot. Den omstridda israelisk-amerikanska nödhjälpsorganisationen Gaza Humanitarian Foundation, GHF, uppger att man idag delat ut över 1 miljon måltider i Gaza, rapporterar AFP. Enligt GHF ska utdelningen ha skett utan några incidenter. Samtidigt kommer nya rapporter om dödsskjutningar. Enligt den Hamas-kontrollerade hälsomyndigheten har minst 12 personer skjutits ihjäl av israelisk militär i närheten av GHFs utdelningsplatser. För den som vill öka sina chanser till att få jobb efter gymnasiet är fordons- och transportprogrammet ett bra val. Det är nämligen den gymnasieutbildning som enligt Skolverket säkrast leder till ett jobb. Jonathan Ekholm i Skövde har redan ordnat jobb efter studenten.
Om man vill jobba med det här yrket då, så kommer man få jobb. Men dummar man sig så kan det väl vara lite jobbigt sådär.
Enligt Skolverkets statistik så är 75% av eleverna som gått fordon- och transportprogrammet etablerade på arbetsmarknaden efter 3 år. Och efter sommarlovet väntar en fast anställning för Jonathan som mekaniker.
Nej, men jag visste inte riktigt vad jag ville gå när jag gick i nian. Så jag tänkte, jag kör på det jag tycker om, och det är bilar då. Så då sökte jag till fordon här och på praktiska gymnasiet då. Och så kom jag in här, så det blev ju suveränt.
Eleven Charlie Strand ska börja jobba dagarna efter studenten.
Bilar slutar aldrig tillverkas. Det behövs ju alltid folk som lagar dem. Vi är ju behövda, så att säga.
Hur känns det nu då när du går ut? För ni går ut på fredag nästa vecka.
Ja, det är lite pirrigt. Det är mycket att tänka på nu sista veckorna. Och sen så är det ju en gång man springer ut också, så man vill ju inte sumpa sin chans.
Reporter här, det var Peter Karlberg, P4 Skaraborg. Det har skett en explosionsartad ökning av blåmusslor i svenska vatten. Musslorna är dessutom på frammarsch i flera länder i Europa, vilket förvånar forskarna. Mats Lindegart är professor i marinekologi vid Göteborgs universitet.
Det är ju verkligen remarkabelt hur det har varit i år då.
I flera decennier har rapporter från främst allmänheten talat för en successiv minskning av blåmusslor. Men i fjol vände det. Och i år ser man en explosionsartad ökning. Inte bara på Bohuskusten och i Oslofjorden. I Holland rapporterar forskare också rekordstora bestånd.
Att det har blivit en sån extrem händelse i år, det har säkert med olika sorters slumpfaktorer. Jag tror inte att det är något så att säga, systematiskt som har gjort det. Helt plötsligt så är det mycket, mycket bättre i år.
En teori är att rovfiskarna har blivit fler, för de äter både krabbor och räkor, som annars äter mussellarver. En annan är att nya mussellarver har färdats långa vägar med strömmar. Musslorna renar havet när de fångar upp näringsämnen som kväve och fosfor. Och mänsklig påverkan, som övergödning och överfiske, tros ligga bakom tidigare minskning.
Reporter, det var Sanna Ekstedt Larsson på P4 Väst. Idag delades årets karamellodiktstipendium ut. Ett pris som delas ut av Povel Ramel-sällskapet till någon som förnyat det svenska språket eller stått för framstående gärningar inom musiken. Pristagaren i år, skådespelerskan och sångerskan Susie Eriksson.
Nej, men jag tror att det är liksom min artistiska bredd. Att jag har liksom rört mig i så många olika genrer. Och att jag är en sucker för revyformen. Så jag hoppas att det är det. Och att de tycker att jag är en bra tjej.
Hur ska du fira det här då?
Åh, herregud, jag ska ta en kopp kaffe.
Susie Erikssons karriär är lång, både inom musiken och skådespeleriet. Hon medverkade i tv-serien Care of Segemyr på 90-talet och har varit med i flera musikaler och flera revyer. När hon idag tog emot karamellodiktstipendiet promenerade hon traditionsenligt fram till scenen under en polkagrisrandig filt innan hon avtäcktes.
En mycket märklig upplevelse. Man ser lite dåligt, men jag hade Lotta Rammels stadiga hand som höll i mig hela tiden. Och sen så ökar ju pulsen och skakningarna i benen ju närmare man kom scenen. Men kul grej!
Susie Eriksson där och reporter det var Isak Krona. Så vädret imorgon, då väntas Götaland få växlande molnighet och enstaka skurar. Svealand och södra Norrland skurar, medan det i norra Norrland blir en del sol. Allmänt kommer temperaturen ligga mellan 12 och 18 grader, i fjällen lägre. Det var Ekot klockan 11. Jag heter Ola Jonåker Dunkus.
P1, Sveriges Radio.
Från förmiddagen fortsätter här God morgon världen.
Musk versus Trump om såta vänner och nya skattevapen. Libanon, jordbruk i skuggan av israeliska attacker.
Allt brann upp, några olivträd finns kvar, men de är alla brända. Jag planterade dem för över 50 år sedan, säger han.
Och sen blir det satir.
Den heter Airbnb och går i korthet ut på att privatpersoner upplåter sina outnyttjade utrymmen till just fångförvaring.
Radioskugga. Möts en Britta Marakat Labba, konstnären bakom en 24 meter lång historia. Och skånska Vällinge, där byggs det en mur mot klimathotet. Sist ett kåseri, Mark Levengård.
Och jo, ni kommer stirra på texten och tänka, men det här skiter jag i. Och det har ni er fulla rätt att göra. Men se, livet blir mycket roligare när man vet vad det är man skiter i.
Välkommen till God morgon världen, jag heter Jesper Lindå. Ja, ett stort gräl har brutit ut mellan de tidigare så såta vännerna i Vita huset, Donald Trump och Elon Musk.
Look, you know, I've always liked Elon and it's always very surprised. You saw the words he had for me, the words of, and he hasn't said anything about me that's bad. I'd rather have him criticize me than the bill because the bill is incredible.
Donald Trump och Elon Musk om den lag som kallas One Big Beautiful Bill Act. Ungefär en enda stor vacker budgetproposition. Jag talade med vår Washington-korrespondent Gina Lindberg tidigare i morse och frågade henne om det senaste i detta tweet-krig.
Ja, det har gått över i en lite lugnare fas. Det är inte samma frekvens på inläggen senaste dygnet som det var före helgen. Men det är fortfarande definitivt en öppen konflikt mellan Musk och Trump. Elon Musk fortsätter att provocera Donald Trump genom att kritisera hans budget. Och det är ju väldigt känslig timing just nu eftersom budgetförslaget ligger i senaten och inte har gått igenom bland republikanerna där än. Musk är kritisk till att det här budgetförslaget kommer öka underskottet väldigt kraftigt. Och sen fortsätter Musk också lansera eller testa idén om ett nytt tredje parti i USA. Det vill säga han utmanar Trump öppet genom att säga att det behövs ett helt nytt parti. Ett som han nu har börjat kalla för Amerikapartiet som skulle appellera till mittenväljare. Sen verkar Elon Musk också ha faktiskt raderat några av sina allra mest aggressiva inlägg om Trump, men inte alla. Och Donald Trump på andra sidan, han försöker tona ner det här bråket, vilket ju inte är något han brukar göra när han har konflikter med folk. Så han försöker tona ner, men han säger också att Elon Musk har blivit galen och att han inte har några planer på att ta upp kontakten eller samarbetet med Elon Musk igen.
Mm, det här partiet då, Amerikapartiet som Elon Musk nästan lanserar, alltså, vad är din bild? Skulle Elon Musk kunna skapa något som liknar en Trumpsk MAGA-rörelse?
Det har jag väldigt svårt att se. Elon Musk har ju definitivt stor makt och enormt inflytande. Men han har inte det här lojala politiska följet som Donald Trump har. Den här teoretiska politiska mitten som han talar om nu, det är just nu ingen särskilt stor väljargrupp i USA. Och han kan ju dessutom inte själv ställa upp som presidentkandidat även om han skulle vilja det eftersom han inte är född i USA. Mm. Utan Donald Trump har verkligen det republikanska partiet i sin hand. Han har vidgat väljarbasen till republikanska partiet. Och det har redan gjorts också opinionsmätningar på vad republikanska väljare tycker om det här bråket. Om du skulle tvingas välja sida, vilken sida väljer du? Då svarar över 70% av republikanerna, de väljer Donald Trump. Det är bara 6% av tillfrågade som ställer sig på Elon Musks sida enligt den här